Och det är en väldigt viktig vers, den 18:e versen, som står som en summering av alla hans uppmaningar. Han tar bilden av att inte dricka sig drucken av vin, utan istället låta sig uppfyllas av den helige ande. Och det är i det sammanhanget så kommer han alltså in på äktenskapet. Så detta med att vara uppfylld av den helige ande, det har väldigt mycket med vardagen att göra. Han kommer in på äktenskapet, han kommer in på förhållandet mellan föräldrar och barn, och sedan också mellan arbetsledare och arbetstagare. Helt enkelt rakt in i arbetslivet. Dagliga förpliktelser. Så koppla samman detta med andlighet och den vardagliga vandringen. Det är där det slår igenom, så att säga, om vi vandrar i ande eller inte. Ni har gjort en del, har lämnat in också studieuppgifterna över Efesierbrevet. Och där har jag skrivit som fråga 13 då: vad tycks vara det övergripande syftet med det kristna äktenskapet? Och det är det som han lyfter fram här, upplever jag. Det övergripande syftet, inte i detalj hur ett äktenskap ska fungera. Och han drar inte upp en massa regler och så vidare för det kristna äktenskapet. Men väl vilka principer och huvudsyften som finns med det kristna äktenskapet. Och jag vill fästa uppmärksamheten på det först och främst. Först då i vers 22, eller 21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Eller i vördnad för Kristus. Underordna er varandra. Det betyder att inta tjänarattityd till varandra. Och det är en ren allmän uppmaning till alla troende. Inta i förhållande med varandra en attityd av tjänare, så att ni vandrar i ödmjukhet med varandra. Sen kommer han då in på äktenskapet mer specifikt, på förhållandet mellan man och hustru. Och där är det också han handlar om ett underordnande. Med mönsterbild, så som församlingen underordna sig Herren, så ska ni hustrur underordna er era män. Mannen å sin sida ska älska hustrun så som Kristus har älskat församlingen. Nu har det här vrångtolkats många gånger och missbrukats. Åtminstone har många karlar gjort det. Och det är väldigt skadligt det. För Gud har tänkt någonting mycket högt och vackert med äktenskapet. Från första stund när äktenskapet instiftades så markeras i första Mosebok 2 hur man och kvinna är jämlika med varandra. Om det nu var ett reben eller vad det var, kanske inte grundtextens ord absolut klart kan avgöra, men någonting från mannens sida fick utgöra råmaterialet för kvinnans skapelse. Alltså inte någonting från hennes fötter så att han skulle förtrampa henne, eller någonting från hans huvud så att man skulle kunna dra slutsatsen att hon skulle vara för mer än honom. Men från hans sida, för att riktigt markera att hon skulle vara hans jämlike och hans medvandrerska, som skulle vandra vid hans sida i äktenskapet. Och för den skull ska en man övergiva sin far och mor, bryta upp från sitt tidigare förhållande så att säga, och starta eget. Hålla sig till sin hustru. En ny enhet bildas. Det är tre verb i den där 24 versen i första Mosebok 2. Övergiva, hålla sig till, vara ett kött. Och den rent kronologiska ordningen är viktig. Överge, det är den offentliggörande delen av äktenskapets ingående. Det var aldrig någon hemlighet. Utan man bröt upp, man markerade att nu ämnar vi bli ett, denna kvinna och jag. Vi tar ansvar för varandra, så att inga andra unga män kunde komma och tro att hon var ledig. Det var helt klart för den närmiljön, åtminstone samhället man levde i, att de ämnade gifta sig. Och hålla sig till varandra. Mycket starkt verb i hebreiskan, hålla sig till, används vid andra tillfällen om tungan som låder vid gommen när man är torr i munnen av törst, alltså nästan klibbar sig fast. Det markerar troheten, alltså hålla sig till. Och det ska vara ett kött. Den sexuella föreningen konsumerar och bekräftar den enhet som man har beslutat sig för att utgöra. Och det betyder inte bara att man delar varandras kroppar, utan det betyder att man, att det liksom bekräftar att man delar allt. Ägodelar, tankar, bekymmer, glädjeämnen och så vidare. Nå, genom hela Gamla testamentet så står nu äktenskapet ofta som en bild på Guds förhållande till sitt folk. Gud liknas vid en man som är gift med Israel. Och när Israel löper efter andra gudar så kallas det för äktenskapsbrott. För Israel förväntades vara troget sin Gud. Och det var ett förbund ingånget mellan Gud och Israel som var tänkt att vara bestående. Så det var liksom utgångspunkten för hela den bilden som används i Gamla testamentet om äktenskapet. Ett förbund mellan Gud och hans folk som var tänkt att vara permanent och som var tänkt att växa till och fördjupas i kärlek. Men ni vet hur Israel istället löpte, som det står, efter sina älskare, andra gudar. Hosea är en bok som mer än någon annan talar om det här i de bilderna, va? Som Hoseas hustru övergav honom, så blev han en levande demonstration på hur Israel hade handlat mot Gud. Nå, det finns många andra saker som jag kan säga om de syften som Bibeln uppger för äktenskapet. Mycket hastigt bara. Det främsta och viktigaste syftet är just gemenskap. Det var inte gott för mannen att vara alena, konstaterar Gud. Och kvinnan skapas för mannens behov att uppfylla det här tomrummet. Hon skapas precis avpassad för hans behov. Så om kamratskap saknas i ett äktenskap, så saknas Guds kanske främsta syfte med äktenskapet. Och än talas alltså ingenting om barn, utan ursprungligen så skapades kvinnan för att uppfylla tomrummet hos mannens ensamhet. För det andra så är ju ett syfte den sexuella gemenskapen också, men kamratskapen finns ju utan den sexuella gemenskapen kan finnas, men det är äktenskapet också tänkt att vara den ram inom vilken den sexuella tillfredsställelsen äger rum. Och Bibeln godkänner alltid det och talar i lovande ord om äktenskapets lycka i den bemärkelsen. Första kor 7 talar ju om det här också, hur man är ansvarig att ge varandra vad man är skyldig som man och hustru. Tredje syftet är att reproducera, men inte det främsta, men naturligtvis var fruktsamma, sa Gud till människorna. Äktenskapet är medlet för människorasens fortsättning. Och barn talas i Bibeln om som en gåva. Men när jag säger det att barn är ett av äktenskapets syfte, så är det inte bara den biologiska reproduktionen, utan i det syftet inbegrips hela uppfostraransvaret. Och det är därför som den sexuella akten är tänkt att ske inom äktenskapets ram, därför att också konsekvenserna av en sån akt och förening ska kunna följas upp inom äktenskapets ram, nämligen att barn ska få förmån att växa upp med en far och en mor, vilket barn ju behöver. Så när jag säger att syftet är barn, så betyder det hela föräldraansvaret, från vaggan till dess att de kan stå på egna ben. Och sen det fjärde syftet med äktenskapet, det är vad vi kommer in på här nu, att ge andlig instruktion, att vara en plats för inlärning av fostran. Så i 6:e kapitlet i Efesierbrevet, fostra barnen i Herren med Herrens tukt och förmaning. Vi ska se mer vad det innebär. Sen det femte syftet, och kanske det förnämsta av alla, som visar hur höga tankar Gud ändå har med äktenskapet. Det är detta syfte att Gud har tänkt att äktenskapet skulle illustrera förhållandet mellan Kristus och församlingen, eller mellan Gud och hans folk. Och något högre syfte kan man ju knappast tänka sig än att äktenskapet är ämnat att få illustrera en sån underbar sanning som Guds kärlek till sitt folk och Guds folks respons på den kärleken. Och därför så tror jag det här med rollfördelningen eller ansvarsfördelningen i det kristna äktenskapet inte bara är en kulturell snedvridning som Paulus råkade ut för, därför att han råkade leva i en sån kultur där kvinnan var förtryckt, så att säga. Putsa till det här lite grann och gick halvvägs med de här uppmaningarna som han här ger oss. Utan han refererar ju inte alls till de kulturella omständigheterna när han bjuder kvinnan nu till exempel då att underordna sig. Han antyder inte att det skulle vara bundet av kulturella olikheter eller tillfälligheter, utan han förankrar uppmaningen i en evig sanning, nämligen den eviga sanningen om Kristus och församlingen. Den ändrar sig ju inte från kultur till kultur eller från tid till tid, utan det är ju en evigt bestående underbar sanning. Den ligger till grund för hans uppmaning. Ja, det säger han kanske i vers 32 på ett mycket intressant sätt. Den hemlighet som ligger här är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Och då har han alltså argumenterat att mannen ska älska sig själv genom att älska sin hustru. Precis som Kristus älskar sin kropp ska mannen älska sin kropp, det vill säga sin hustru, eftersom de är ett. Mannen gör gott mot sig själv genom att älska sin hustru, skulle man kunna säga. Nå, det här med att nu kvinnan uppmanas att underordna sig, det stöter våra öron. Därför att vi tror genast att det, då utgår ju Paulus ifrån att kvinnan skulle vara underordnad mannen, vilket alls inte är sann slutsats. För i Bibeln så utgår synen på man och kvinna ifrån att både man och kvinna, första Mosebok 1, är skapade till Guds avbild. Lägg märke till det. Låt oss göra människan till vår avbild. Och så står det, så skapade Gud människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Så man och kvinna har samma ställning inför Gud vad gäller personlighetsmässigt och vad gäller andligt, på alla områden precis samma ställning. Man och kvinna är lika mycket Guds avbilder. Finns inget företräde av den ene framför den andra. Så egentligen kanske man först skulle markera vad det här inte är för någonting. För annars så är det så lätt att bli missförstådd här. Det betyder inte att mannen skulle vara diktator på något sätt. Och som bestämde hur hemmet ska skötas. Fel. Utan det enda mannen är uppmanad till, det är att älska sin hustru. Har du tänkt på det? Det enda han är uppmanad till, att vara en älskare av sin hustru. Och han har högsta möjliga tänkbara exempel och utmanande exempel till detta. Så som Kristus har älskat församlingen, så varsågod och börja. Det är heltidsjobb. Just det. Från morgon till kväll. Hela livet är en enda utmaning att genom mitt förhållande till min hustru demonstrera, manifestera något av Kristi kärlek till sin församling. Då började det bli predikan, va? Och allt vad nu det innebär, beredd att utge sig själv, att uppge egen bekvämlighet, precis av Kristus exemplet. Han aktade icke jämlikheten med Gud som ett byte, han utblottade sig själv, han var beredd att gå till korset för vår skull. Där har du exemplet, säger Paulus till mannen. Lägg alltså märke till att det aldrig står att mannen ska se till att kvinnan underordnar sig. står, det är i så fall bara hennes sak. Det har inte han med att göra liksom. Hans sak är att älska sin hustru. Inte att visa henne hennes plats. Utan det är hennes ansvar inför Gud. Hur hon, hennes attityd. Precis som det är församlingens ansvar under Kristus. Att inta sin rätta attityd. Så det betyder inte diktatur, det betyder inte att hustrun är underlägsen. Utan här är det fråga om ett absolut frivilligt underordnande. Det har med en attityd att göra det här. Och ingen vill väl påskina att därför att Kristus, den andra personen i gudomen, underordnade sig, Gudfadern, i sitt frälsaruppdrag. Därmed... så att säga var mindre Gud, inte längre var jämställd med Gud i sin person, i sitt väsen. Det vore ju ett angrepp på treenigheten om vi sa det, för att Kristus utlåta sig själv och underordnade sig faderns vilja i det att han blev människa för att försona människosläkten med Gud, så blev han ju inte därför ringare och mindre värd och undervärdig Gud, så att säga, utan fortfarande, jag och fadern är ett. Och samma är det med mamma och kvinna. De fortsätter att vara ett och jämställda inför Gud. Även om det kanske finns en ansvarsfördelning i det kristna hemmet. I en rollfördelning av något slag. Det betyder heller inte att mannen fattar alla beslut. Utan... det kanske är kvinnan som gör det och är bäst skickad att göra det också. Många gånger är det så. Faktiskt. Men vad betyder det då? Jo, att han ändå inför Gud är den ansvarige för hushållet, för hemmet, för den enheten. Varje enhet har liksom ett huvud. Kristus är församlingens huvud. Men i varje lokal församling finns enskilda eller flera andliga ledare som är ansvariga och huvuden för den församlingen inför Kristus, inför Gud. Likasom hemmet är en enhet, så måste det också finnas en ordning där. Alla sfärer har likasom ett huvud, en ordning som bär huvudansvaret inför Gud för det sätt på vilket hemmet sköts. Det förstås, så kommer vi att läsa i 1 Timoteus 3 ikväll också, om en äldste. Han ska väl kunna förestå sitt eget hem. Kan han inte liksom exemplifiera i hemmet att han har den här förmågan, hur ska han då kunna anförtros Guds församling? Omsorgen där. Ja. Något uttrycks det väl väldigt fint här när han säger i vers 28 att männen är pliktiga att älska sina hustrur. Skyldiga. Lika mycket som sin egen kropp. Då kommer det väldigt nära, va? Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter den så som Kristus gör med kyrkan eller församlingen. Ingen har missat frukost eller middag eller eftermiddagskaffe idag, förmodar jag. Utan vi är angelägna om att tillföra kroppen allt vad den behöver. Blir den för varm så tar vi av oss. Blir den frusen så tar vi på oss. Och vi ger den vila och vi tvättar den och vi kammar den och kära någon, vi rakar oss och vi är så måna om vår lilla kropp. Och det är riktigt, det är naturligt, vi ska vara det. Och nu är det bara så att Gud eller Paulus i brevet här använder den bilden för att visa hur angelägen Kristus är om församlingen. Som är hans kropp. Han är angelägen att den får mat, att den får omvårdnad och skötsel. Eftersom den är hans kropp. Likadant, ni män, om ni vill illustrera den här sanningen, älska era hustrur. Precis som ni älskar era egna kroppar. Då börjar äktenskapet predika. Och för en kvinna med en sådan man så föreställer jag mig att det måste åtminstone underlätta i högsta grad att inta den här attityden av underordnande. Och var en har sitt ansvar under Gud alltså. Och det blir ingen konflikt och det blir ingen prestige. Det blir ingen tävlan. Det blir ingen mindervärdeskänsla. Eller mervärdeskänsla. Stolthet. Det är i så fall främmande för vad Efesierbrevet 5 vill lära oss. Och det här är så allvarligt, säger Paulus, eller senare Petrus säger det i sitt brev, att om en man inte förstår att rätt och förståndigt sammanleva med sin hustru, så blir hans böner inte hörda. Och det är ju ruskigt om man tänker att här beds flotta, snygga, högljudda böner och Gud är inte alls imponerad, han lyssnar inte ens. Det är för att det är kall på linjen med frugan där hemma. Och det vet ni som är gifta hur känsligt det där är, va? Att man kan inte spela om man vet att man inte har klart med den som står närmast. Det behöver inte vara frun, det kan ju vara någon annan som du har en nära relation till. Om det är någon fnurra på tråden där, att du känner dig falsk, om du skulle träda upp i gudstjänsten kanske, va? Och det är meningen att det ska vara så. Det ska vara en hållhake. Det ska vara en hållhake på oss. Det finns mycket att säga om äktenskapet och det här, hörni. Verkligen. Men nu måste vi hasta vidare. Har du en fråga, Sven?
Ja, det, jag tycker att det är intressant i alla fall. När det är en beroende av det. Att han tar upp i första sin på exempel.
Det får vi ta upp då om ni kommer dit. Jag hoppas vi ska komma dit ikväll, nämligen till första Timoteusbrevet också. Men lite om hemmet också. Lite om hemmet också. Nu är jag snäll mot min kropp. Nu tar jag av mig den här varma tröjan. Ansvar. Och barnen har också sitt ansvar. Nu kommer vi in på det i kapitel 6. Va? Och det här är intressant. Barnets verkliga hem, eller egentliga hem, är föräldrarnas inställning till varandra. Har en mycket framstående och barnbrytande barnpsykolog Charlotte Bühler sagt. Barnens hem, det är inte prylar, det är inte leksakerna. Det är inte det egna rummet. Utan barnets hem, det är föräldrarnas inställning till varandra. Det är hemmet. Mycket intressant och mycket sant påstående, verkligen. Det här är faktiskt den enda förmaningen som ges specifikt till barn i Nya Testamentet. Ja, kanske i hela Bibeln, för den här uppmaningen finns ju redan i de 10 budorden. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, som det står i översättningen. Här är gamla, lyd era, eller var era föräldrar lydiga i Herren. Varför det då? För det är rätt. Det är rätt. Det är allt som står. Det är skyldighet, står den i översättningen. Men det är rätt. Detta är rätt och tillbörligt. Det är helt passande. Det är som det ska vara, med andra ord. Och när jag... Vad ska jag skulle till att praktisera som psykolog på en institution... Så sa chefspsykologen där, och vi jobbade just med föräldrar och barn. Han var av den uppfattningen att det inte var någon dygd för ett barn att lyda sina föräldrar och att det inte alls skulle behöva lära sig det. Och lite grann av den psykologin har varit slagit igenom i vårt samhälle, i undervisningsväsendet och även den här fria uppfostran, som alltså baseras i grunden på evolutionismen, där man nästan i stum beundran ska stå och bara beskåda denna nya varelse som växer upp och undra vad månde blir av alla potentiella gåvor som finns här. Och med den premissen eller förutsättningen då att det här är ju ytterligare ett steg i utvecklingsprocessen, så låt oss inte hämma vad här ska bliva utan vänta och se. Och så får man inte lägga band på barnet som växer. Eller styra det på något sätt. Nu har pennan slagit tillbaka igen, på väg tillbaka. Men så här var det på 60-talet nästan. Jag karakteriserar lite, va, men vad heter det? Ja, karikera. Ja, det gör jag. Men när jag läste psykologi så var det väldigt på målet detta. Va, att man skulle inte ge barn några av sina egna värderingar. Utan barnen skulle själv treva sig fram och besluta sig för då. Efter att ha prövat vad som passade bäst för det barnet. Bestämma sig för vilken värdering det ville ha, vilken tro det ville ha och så vidare. Men föräldrarna fick inte styra den här processen. Inte överföra några värderingar, utan skulle lämnas där till sin egen utveckling. Och det blir ju olidligt för ungarna. Va? De hamnar ju i ett vakuum som var något fruktansvärt. Och vi som äldre generation begick ett stort svek egentligen. Som inte gav dem något innehåll. Som inte talade om vad som var rätt och fel. Utan överlät åt dem själva att finna detta. Och det blir ett kaos för dem. Och de hamnar i massa olyckliga saker som vi idag håller på att skörda. Inte minst i skolorna och i tonårsvärlden. Va? Så man har ju konstaterat att barn behöver normer nu igen. Va? Till och med riksdagen är inne på detta. Att nu behövs det normer igen. Nåja, här är normen för barnen. Lyd era föräldrar. Inte därför att föräldrarna har rätt, så står det inte. Utan därför att det är rätt i Herren. Det är barnens skyldighet under Gud. Lika lite som mannen har rätt, men ändå är ansvarig för familjen inför Gud. Det är en ordning som Gud vill etablera här. Barnens ansvar inför föräldrarna. Det är rätt att de, även om föräldrarna säger fel saker, och det gör vi ofta som föräldrar, så är det lika som barnens skyldigheter i alla fall att lyda föräldrarna. Utom när de naturligtvis kränker deras egna samveten och trosfrågor och så vidare. Det är en helt annan sak. Men när Bibeln talar om kännetecknen på den yttersta tiden i Andra Timoteus 3, så står det den långa listan hur människorna då ska vara. Och så plötsligt i den listan står det: man ska då vara olydiga mot sina föräldrar, kärlekslösa mot sina närmaste. Och likaså i Romarbrevet 1, där det också står en lång lista av olika synder, så står det plötsligt i den listan: olydiga mot sina föräldrar. Som ett tidstecken, eller som ett tecken på att vi har avvikit ifrån Guds ordning. Det var därför de 10 budorden också måste innehålla det här. Det var alltså inte självklart. Du ska älska, eller du ska hedra din fader och din moder. På det att det må gå dig väl. Hedra betyder att låta väga tungt. Grundordets betydelse. Att låta någonting väga tungt. Att uppskatta sina föräldrar. Medan lyda är ju någonting som man är ansvarig att göra så länge man är kvar i, eller som minderårig i hemmet, så kommer det ju en tidpunkt, man kan inte sätta år, men det kommer en tid då man måste fatta egna beslut och gå sin egen väg. Även om man lyssnar till sina föräldrars råd, så är det fel att av föräldrarna också, att när barnet ska ju tränas att fatta egna beslut och stå på egna ben. Men att hedra sin far och sin mor, det är någonting som fortsätter hela livet, va, så länge föräldrarna lever. Lyda har sin tid, va. Sen så måste det komma en tid då jag säger: ja, okej, mamma, du tycker så, men jag tycker så här. Jag är ledsen, tack för rådet, men jag måste gå min egen väg. Jag får ta ansvar för det själv. Det är riktigt, va. Och det kan bli konflikter i processen, i övergången här. Vi vet hur svåra tonåren kan vara. Men ändå gäller det då liksom att inge förtroendet för barnen, åt barnen mer och mer. Och det verkar som, och Paulus upprepar ju det löftet här, att Gud har bundit en välsignelse vid den här lydnaden. Att det för välsignelse med sig. Egentligen är det en ganska naturlig sak att lyder man sina föräldrar, förutsatt att de vill en väl, så att säga, så blir man besparad många tråkiga saker. Om vi granskar våra liv tillbaka och kommer ihåg de gånger vi var olydiga, så får vi ju mest illa av det själva. Och man tänker om jag hade lyckats i alla fall. Jag har sluppit att hamna i det eller det. Va? Om föräldrarna vill sina barn väl, så ger de ofta goda råd. Och de regler som ställs upp är oftast för barnens bästa. Och det är med de förutsättningarna som Bibeln ger det här rådet. Va? Föräldrar som älskar sina barn vill deras bästa. Och därför, barnen förstår inte själv vad som är bäst. Mina unga vill ha glass varenda dag. Ska jag ge dem då? Nej, naturligtvis inte. Och godis, helst varenda kväll. Till kvällsmat, godis. Men det får de inte. Och de må skrika och de må klaga och tjata och tjata. Men jag vet och vi vet vad som är bäst. Och vi måste tala om det här, så här ska det vara. Så får ni rätta till det. För deras bästa. Det förstår de inte nu, men de kommer att förstå det. Va? Nå, barnen har alltså ett ansvar att underordna sig föräldrarna. Att lyda föräldrarna. Även om föräldrarna inte alltid har rätt. Va? Men det slutar inte där. Föräldrarna har också ansvar. Det är inte bara ungarna, utan föräldrarna har också ansvar. Om man sammanfattar deras ansvar, som det nu står bara i en vers här. Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostrar och vägled dem efter Herrens vilja. Så skulle man kunna sammanfatta den uppmaningen så här. Att föräldrarnas ansvar, det är att underlätta för barnen att vilja lyda, att kunna lyda. Och därför så står det först vad de inte ska göra. Reta inte era barn. Vi tycker det är lite underligt. Vilken förälder håller på att reta sina ungar? du kan inte läsa. Så håller man ju inte på att psyka ungarna. Men ändå kan man faktiskt reta sina barn genom att jämföra med andra barn. Man provocerar dem alltså. Tänk om du kunde vara som grannens Per. Så det gör aldrig Rebecka. Och den där jämförelsen. Det är så svårt för ungarna att ta. Men man tycker att det är ett fint vapen. Som förälder, va? Men ungarna tycker det är jobbigt. Och den metodiken, det undergräver viljan att lyda. Va? Alltså jag duger inte. Nej. Jag är aldrig bra nog. Och ni vet hur jobbigt det kan vara. Jämförelse med andra. Gör inte. Partiskhet bland barnen i familjen, det är väldigt jobbigt också. Det är också irriterar, retar. Ni vet vilka oerhörda krav på rättvisa ungar har. Det är inte klokt alltså. Han fick mer än mig, 1 millimeter mer i glaset sockerdricka, va? Det ska vara precis innan de är tillfredsställda. Och så fort man då visar någon form av orättvisa, då har man undergrävt det här förtroendet för dem att vilja lyda. Va? Och så fort man visar partiskhet, som Rebecka och Isak mot sina söner. En höll på Jakob, en annan på Isak. På Esau. Och ni vet vilka problem det blev i den familjen. Splittring. Och sen gjorde Jakob likadant med sina söner. Han favoriserade Josef, och det blev trouble där också. Så det är aldrig lyckligt sånt. Och gör inte. Ytterligare ett område som är vanligt, som vi kan reta våra barn med, det är att ha för stora, för höga krav. Eller kanske också för låga krav. Så att ja, bryr oss inte om alls. Men kanske ännu vanligare att ambitionerna är så höga att ungarna säger att jag kan aldrig tillfredsställa mamma och pappa. Eller direkt, om jag också kommer hem med 5 år så är de inte glada. Jag har alltså själavårdsfall än idag. Jag menar med människor som är vuxna. Som har fruktansvärda mindervärdestjänster på grund av att föräldrarna var aldrig nöjda med dem. Och nu tror de inte att de kan göra någonting riktigt bra än heller. Så, i Kolosserbrevet, parallellstället till det här, så står det att provocera inte era barn. Klandra dem inte, för då blir de klenmodiga. Modlösa, missmodiga. Och får bristande självförtroende. Och det förtar liksom grunden för lydnad. Ha inte för stora och för höga förväntningar. Det kan vara svårt i en familj där barn är olika. Och det en är duktig och de andra inte har samma begåvning. Jättesvårt. Vi har tre ungar och det är ofta så att mellanungen kommer i kläm. Va? Storebror är duktig, lilla syster är liten och god och snäll och rar. Och här står den här mellanungen i kläm liksom, är varken eller. Och det händer vi har mest problem med. Och man måste behandla var och en väldigt individualistiskt. Alltså barnen måste, nu kommer vi över på vad man ska göra istället. Motsatserna till det här då naturligtvis. Barnet måste få känna sig älskat för vad det är och inte för vad det presterar eller producerar. Därför är man nästan lite rädd för allt för mycket beröm så fort de har gjort någonting. Va? Åh, vad duktig det var nu. Och det blir hela tiden att jag måste göra någonting för att vara duktig för mamma och pappa, annars säger jag inte det. Samtidigt som jag vet Sofia kunde komma med en teckning och säga, titta vad fult. Titta vad fult. Och vad hon menar då är, säg att det är snyggt. Eller snälla du, säg att det är snyggt. Det är vackert. Men även om man sa det så vill hon inte tro det, utan det är riktigt håven ute hela tiden. Tala om för mig. Tigger om uppskattning på något sätt. Va? Men jag är lite rädd då liksom att vi ibland låter barnen tro att de är älskade bara för vad de kan producera eller göra. Utan vi måste låta dem få känna att vi tycker om dem för att de är dem. Va? Det tror jag är väldigt viktigt som grund för barnen att vilja lyda sina föräldrar. Så istället för det här negativa, att inte göra, gör istället det här. Paulus strategi genom Efesierbrevets uppmaningar. Va? Gör inte det, gör det här istället. Hela tiden. Va? Även här. Reta inte ungarna. Vad ska vi göra då? Jo, fostra dem och vägled dem efter Herrens vilja. Och där innefattas både förebyggande och åtgärdande. Fostran. Förebyggande, det är det normala. Den är kontinuerlig. Ständigt pågående. Man förebygger så att det inte det kommer till dem, behöver komma till alla de konflikter som om man bara struntar i ungarna, det ovillkorligen hamnar i. Va? Men ibland måste man också åtgärda. Det är av tillfällig natur. När man åtgärdar ett icke önskvärt beteende. Och då måste få ta konsekvenserna utav de har brutit och förbrutit sig. Detta ska ske tillsammans med vägledning eller undervisning, förmaning. Det betyder efter Herrens vilja att inrikta barnens sinne på att göra det rätta. Att hela tiden hålla på att lära dem att göra det rätta. För ett barn gör inte bara av födselohejdad vana endast det som är rätt. Det blev inga änglar våra barn, faktiskt. Och det beror på att inte föräldrarna är några änglar. Så enkelt är det, va? Utan i de små så finns det tyvärr kapacitet för ganska onda saker. Och det märks mer och mer. Och om du inte tror mig så kan du gå till en sandlåda någon gång och titta, eller en skolgård. Jag har fått chockar alltså när jag har sett hur ohämmat spadarna har kastats och fruktansvärd. Ja, i princip har jag frågat mig vad det är för skillnad på det kriget i sandlådan och det på Falklandsöarna till exempel nu. Man slåss om några öar i Sydatlanten när man slåss om en lastbil i sandlådan. Pojkarna växer upp och får gevär istället. Men i princip så finns den där kapaciteten till det onda där. Och därför menar Bibeln, barn måste fostras. Barn måste vägledas, korrigeras. Så fort det går snett, så de vet när det går snett. Ja, nu gjorde du fel. Så att hela tiden det sker en korrigering av kursen. Med undervisning hela tiden. Med förebyggande och åtgärdande disciplin eller fostran. Så det finns ett samspel mellan barn och föräldrar här. Där barnets lydnad inte är tänkt att vara avhängig föräldrarnas större fysiska kapacitet. Alltså jag har ingen rätt att fostra mina barn därför att jag är fysiskt starkare. Det är inte därför de ska lyda mig. Och det är klart, om jag väljer den metoden så kanske de håller sig på mattan så länge jag ser dem. Men vad de gör bakom min rygg, det är det. Och vad de gör när de lämnar hemmet. Så det måste finnas kärlek hela tiden, va? Nu har vi en lag i Sverige som förbjuder fysisk aga. Och det är ju ett väldigt svårt kapitel om var gränsen går, va? Om man aldrig ska få, det är ju väldigt svårt, men jag vill inte gå in på den diskussionen nu faktiskt. Men när Thomas var 2 år och vi bodde i Dallas, han var på väg på en farlig spis i ett kör som var het. Så det enda språk han förstod, det var smäll på fingrarna. För hans egen skull. Bättre än brännblåsor. Ja, ibland får man välja mellan 200 ting liksom. Och det får ni komma med på vårt läger i sommar om äktenskap och familj och resonera om. Men här står det lite principer att ta vara på. Som jag tror vi som kristna ska studera verkligen. Och inte bara falla till föga för vad som sägs i samhället. Ni vet, Sverige skrattar man åt ute i världen som har en sån här lag. Finns inget annat land. Utan vi ska vara tacksamma naturligtvis för att vi i vårt samhälle vill skydda barnen. Men tänk om det går till en sån ytterlighet att hands off i varje situation. Och det går nästan till ett svek om inte ens någon gång kanske våga ta tag i barnen och säga, nu gjorde du fel. Jag menar, jag var i en obsklass en gång.
Ja, nu börjar jag prata här.
Och 7 grabbar, va? Och rektorn sa, det här får du betrakta mer som psykiatrisk klinik än en skolklass. Och det gick aldrig att ha en hel lektion där. Vi hade ett bordtennisbord längre bak i klassrummet. Så vi kunde räkna kanske en 10 minuter, så spelade vi ett set och sen räknade vi igen. Men det var eldsvådor i bänkarna och det var slagsmål förstås. Och om jag sa någonting så var det bara att skratta. Säger du det, magistern? Men det enda som de uppskattade, det var om jag gick ner och så tog tag i dem och la dem på golvet och satt ner på dem. Ja, magistern, det är bra. Det var inte så att det kändes skönt. Här har vi vår överman äntligen, va? Och tänk om hela deras provocerande eller deras beteende gick ut på att om ändå någon ville ta tag i mig någon gång. Om någon gång kunde säga nej. Och jag kunde tro att de menar allvar. Här är grabbar som har sprungit vind för våg då, hela uppväxtåren. I denna moderna fostran så att säga, där ingen har vågat ta något initiativ. Det är för att man inte har trott på att det fanns någonting som var rätt och fel. Och att vi har ansvar att vidarebefordra det. Med fasthet och kärlek. Nåväl. Questions, frågor. Den andliga vapenrustningen. Ja, sen kommer då mellan tjänare och arbetsgivare. Koppla ihop det med Kolosserbrevet. Ni har parallell kapitel där i 3 kapitlet Kolosserbrevet. Sen kommer han in i vers 12. Om en andlig kamp. Avsluta det här brevet. Det ska ni veta. Sitta, vandra, stå. Som Watchman Nee kallar detta brev. Sitta med Kristus i det himmelska. Vandra med honom i det jordiska. Stå med honom i den andliga vapenrustningen. Och han sitter kedjad till med en romersk soldat där i fängelset och kommer på liknelsen av romerska soldatens vapenrustning. Det finns en parallell här till den andliga, tänker han. Sanningens gördel. Ja, han börjar han med den. Ja. Vers 14. Sanningens gördel. Sanningen som bälte, står det. Det var den del som höll ihop den övre och undre delen av vapenrustningen och gav rörelsefrihet åt soldaten. Det var egentligen inget hårt bälte som var åtdraget, utan Det satt liksom utanpå kroppen, den här jorden, så att soldaten kunde röra sig innanför där. Och det här är en väldigt viktig del av det kristna livet, att vandra i sanning. Det ger oss rörelsefrihet. Minsta lilla lögn har en förmåga att binda oss och tysta vår mun, va? Och vi är inte fria när vi inte står i sanningen, när det finns lögn i vårt liv. Då är vi inte effektiva. Då vet Satan precis vad den ömma punkten är, och han påminner, aha, du är inte ren där. Men jag vet det. Det finns någonting som inte stämmer. Och det är tragiskt. Vi behöver stå i sanningen. Och rättfärdighetens bröstsköld, nästa del är i vapenrustningen. Rättfärdighetens pansar. Det var som ett pansar över bröstet. Och kroppens viktigaste organ skyddades med pansar. Det var som skärten på en kräfta. Ni vet, de låg över varandra, de här bitarna. Över hela bröstet. Av någon metall som skyddade hjärta och lungor. Så är det med rättfärdigheten. Kristi rättfärdighet har vi fått. Det kan vi alltid sätta upp emot djävulen och säga, jag är rättfärdig i Jesus Kristus. Dina anklagelser har ingen grund. Det har vi talat om i Galaterbrevet, va? Rent samvete. Ingen grund för anklagelse. Det ger kraft i den andliga striden. Beredvillighetens skor. Det är att ha en attityd av beredvillighet att gå Guds ärenden. Att vara upptagen med att gå Guds ärenden. Med Guds verk. Då är man det, då har man liksom inte tid för att låna sig till så mycket annat som snabbt skulle kunna dra ner mig. Och genom att vara engagerad i en lokal församling i något avseende, bara det är en uppfordrande sak som hjälper mig att säga nej till andra saker som kanske inte vore så nyttigt. Men jag kan bara ta som exempel när jag var i övre tonåren och fick mig anförtrott en liten söndagsskolklass på några ungar. Och hur det där till synes kanske då inte alls märkvärdiga uppgiften. För mig var den stor. Men den syns ju inte så märkvärdigt då. Att bara ha några små 4-5-åringar. Men kan du tänka mig. Den där uppgiften, den hjälpte mig att säga nej till mycket som jag stötte på under veckan. För jag tänkte, får se. Kan jag stå framför mina ungar på söndag om jag gör det här? De skulle ju inte veta när jag skulle kunna spela och sätta på masken som vanligt, va? Men det kändes inte riktigt på något sätt. Och just att ha en tjänst i Guds församling är så viktigt, va? För det hjälper oss att säga nej till sånt som vill få oss bort ifrån Gud. Därför, jag kommer tillbaka till det, att vara engagerad i en lokal församling är viktigt för den andliga vapenrustningen. Det är en del av den andliga vapenrustningen, att hålla på och gå Guds ärende. Precis som Nehemjan, han byggde muren och de kom och ville ha honom med på ett party, va? Om räddning, frälsning. Tryggheten i frälsningen. Ett skydd, tryggheten i frälsningen. Lägg märke till att alla de här delarna jag hittills har nämnt i den vapenrustningen är av defensiv karaktär. Man skyddar sig med sanningen, man skyddar sig med rättfärdigheten, man skyddar sig med beredvilligheten, man skyddar sig med trons sköld, med frälsningens hjälp. Det finns bara en offensiv del. Svärdet. Andens svärd. Guds ord. När Satan frestade Jesus så svarade han, det är skrivet. Herren din Gud ska du tillbedja. Honom alena ska du tjäna. Och djävulen var tvungen att gå till slut. Hela tiden bemötte han honom med svärdet. Andens svärd. Guds ord. Det är den enda offensiva delen i vapenrustningen. Och medan vi använder oss av den här vapenrustningen så står det då i vers 18. Den viktiga uppmaningen. Gör detta. Gör allt det här under ständig åkallan. Och ständig bön. För alla de heliga. Ja, där har vi Efesierbrevet. Nu ska vi ta en rast och sen ska vi...